Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Steering wheel. Yeah.
In i Monza, skit i valet, säger Anna Andersson när jag funderar på hur vi ska säga hej och välkomna till lyssnarna till det här avsnittet. Så jag gör väl exakt som du säger, du har förmodligen helt rätt. Skit i valet, in i Monza. Hur hade du det när du satt och live-rapporterade och följde racet Monza? För jag såg det sent på kvällen, Monza-racet, istället för massa val-tjosan. Jag hade kollat på UFC under dagen och spelat golf, och så hade jag F1 att se fram emot när jag kom hem.
Ja, men jag hade väl det ganska bra, tycker jag, ända tills jag kände att det blev en vansinnigt avslagen historia på det där racet som slutade i en massa diskussioner istället. Och de ska vi väl ta upp lite senare idag, tänker jag.
Mm. Men vilken tur då att det blev sådär. Alltså, det blev lite, man såg tidigt att det skulle bli Verstappen återigen. Och vi kommer ju också snacka mer Verstappen. Men vad tur då, när man vet hur det kommer gå, att man har en ny bekantskap i F1 att vila ögonen och använda öronen till att lyssna till vad de säger.
Det var väl egentligen, tycker jag, helgens stora utropstecken. Och det är lite sådär spännande, för att går vi tillbaka sen till fredagen, så fick vi se en fredagskörning av Nick de Vries. Och då körde han för Aston Martin. Och en sån här fredagsträning, ja, men de är ju till, alla team ska ju ha fredagsförare som inte har kört Formel 1 än vid ett tillfälle per år per förare, det vill säga två gånger då per år. Så då körde han för Aston Martin. Han är ju Mercedes reservförare och har också kört F1-träning för Williams i Spanien och för Mercedes i Frankrike. Så nu var det då nästa kundteam, det vill säga Aston Martin, som fick njuta av hans kunskaper. Och sen vaknar vi upp på lördagen och så har Alex Albon fått ont i magen.
Ja, det var exakt det som hände. Nick de Vries, han heter alltså Nyck och inte Nick för det första. Vilket man kan tro att han heter Nick de Vries. Men han heter ju Nyck, N-Y-C-K. Det är ett jävla namn. Nederländare / holländare. Och är han mindre än Tsunoda eller? Han är ju alltså en 1,3 äpplen hög liksom. Det är ju inte, det är ju inte många meter över havet på den där lilla plutten som skulle in. Men det som hände var det vi sitter och pratar om här nu, för den som kanske har liksom inte sitter och följer träning, kval, race, utan den som kanske sätter sig och kollar på racet. Och så undrar man, vad är det här för lirare som nu ska köra om Latifi och visa återigen att Latifi verkligen är helt värdelös, för att det kommer en ny Williams-förare här som kommer köra bättre än Latifi. Det var ju så att Alex Albon, vår vän och Tybrit, han fick alltså akut blindtarmsinflammation, om jag har förstått mina liksom egna engelska översättningar rätt, vilket ledde honom till att göra den klassiska blindtarmsoperationen, va? När man snittar upp, va?
Precis, han har ju lite tur där att det är paus nu ett par veckor så att han hinner komma tillbaka också. Men Nyck de Vries, han är alltså en hel decimeter längre än Yuki Tsunoda. Förstår du då hur liten Yuki Tsunoda är?
Vadå, är han 1,69?
Nej, men 1,67.
Otroligt, han ser ut att vara 1,33.
Ja, men då
bredvid
kan
alla andra.
Men då kan ni ju tänka dig hur kort Yuki Tsunoda är.
Ja, de skulle man vilja se bredvid varandra i någon slags ja, mättävling. Alex Albon får lägga sig under operationsbordet och var ganska rolig på grund av, eller med tanke på omständigheterna, när han skriver på Twitter, bla bla bla, jag har fått blindtarmsinflammation, måste lägga mig under kniven. Negatives: will miss out on a good weekend som såg ut att bli bra för oss. Positives: weight reduction for next race, cool scars. Så han räknar med att han ska bli av med lite vikt inför nästa gång han sätter sig i bilen, för att man plockar ut den där blindtarmen som kan väga en 50 gram eller något sånt. Och det är ju något som F1-teamen gärna ser att man blir av med, 50 gram på en bil.
Då gäller det ju att han verkligen ligger stilla och inte äter för mycket de nästa dagarna, så han inte lägger på sig 50 gram i något annat.
Ja, nej, men det gör man inte. Det är ju fasta och hela faderullan när man ligger på operationsbordet nedknarkad för att kunna bli skuren i.
Jo, sen
sa han att han skulle ha coola scars. Ja, jo, nej, men då får man ju alltid när man vaknar upp efter operation jag har ju opererats ett antal gånger, fötter och händer och titthålsoperationer i knät och halsmandlar och grejer. Det är ju den här mackan man får när man vaknar på operationssängen efter en operation där man har fastat, och så vaknar man och så får man en torr gammal macka med en ostskiva på, färdighyvlad ostskiva bara, som man får en liten skinkbit. Torrt vitt bröd. Den är så jäkla god när man vaknar upp efter en operation med fortfarande knarket i kroppen. Alltså, när man ligger där på sjukhuset.
Jag har ju faktiskt aldrig varit med om det. Men däremot
aldrig.
Så har jag... Nej. Däremot så har jag fött två barn, och då får man ju också en macka efteråt. Och den är rätt god, kan jag säga.
Men det är också en snustorr macka med en färdighyvlad ostskiva.
Nu har jag ju fött mina barn i Tyskland, så jag kan inte jämföra svensk och tysk sjukvård.
Vad får du där då?
Ja, som jag minns det så var det ett stycke vitt bröd med ost och ett glas juice.
Ja, det är alltid det där juicen också. Den är typ inte juice, det är typ apelsinsaft nästan.
Ja, här var det äppeljuice var det, om jag minns rätt. Men det var ju några år sedan nu. Men där är man ju rätt slut också. Men däremot så har jag faktiskt aldrig blivit sövd i det läget. Så det kan jag inte prata om.
Nej, då är det tur att du har mig som kan berätta om hur det går till. Den där mackan, som om man får den vid normalt tillstånd, skulle vi käka den där mackan nu, så är den ju alltså knappt att man tuggar och sväljer, utan den är så jävla vidrig som man spottar ut den. Men när man har vaknat sövd från en operation, så är den så jävla 5+ operationsvita mackan med färdighyvlad ostskiva.
Men jag är ändå lite imponerad faktiskt av Nykter Friis, som kliver in i det där kvalet utan macka och utan ordentliga förberedelser och tar sig till Q2. Säger ju verkligen till där att Latifi är satt på sin plats, plus att det var ju det här återigen, så de här förbannade bestraffningarna. Så jag tycker nästan att det är ett hån mot alla oss som sitter och tittar på F1, när det är så fullt med bestraffningar och 5+ hit och 8, alltså det var väl 9 man som hade olika typer av bestraffningar, vilket gjorde att
9 personer.
Ja, vilket gör ju att hela kvalet blir ju superjobbigt, för man måste ju hela tiden hålla på och räkna om och hitta dit, och när vi väl har kvalat klart så vet vi ju fortfarande inte vilken startposition folk har. Och du hittar på, oavsett vilken sida du tittar på, F1 kommer ju inte ut med någon officiell sida, så alla sitter ju själva och räknar hit eller dit. Jag bestämde mig för att jag ska låta bli, för det blir bara fel.
Och snurrigt.
Ja, men det handlar ju i slutändan om vem du ska flytta först. Vem ska du flytta först för att få, eftersom det hela tiden handlar om 5 positioner bak, 15 positioner bak. Det är så mycket, så det får ju konsekvenser över hela startgriden.
Det är ju så att man... anledningen till att alla har de här 9 förarna åkte på gridbestraffningar var ju för att man har bytt motorkomponenter, eller hur? Visst har jag förstått det rätt så? Man har bytt någon typ av motorkomponent.
Det var ju inte alla. Tsunoda fick ju bestraffning för att han kört för fort i depån och missat gul flagg. Så det var ju, alla handlade ju inte om motorkomponenter. Det var säkert någon annan anledning också till Tsunoda där. För jag slutade, som sagt, tyckte jag det var så mycket, så jag inte riktigt orkade engagera mig i vad som var anledningen, bara att. Men det var ju olika typer av växellådor och lite sånt där, som olika typer av komponenter på bilen, plus att han inte gjorde det han skulle då, Tsunoda i det här fallet.
Ja, men det är ju så att i vanliga fall så är det ju för att man har valt att byta ut komponenter i bilen för att man har tillåtelse att använda 3 olika per säsong, eller hur? Och när man går ut över det, när man plockar in fler eller nya, om man plockar in en helt ny motor så hamnar det ju längst bak, det händer ju för flera stycken. Då är det ju så att man börjar fundera, borde liksom Formel 1 tillåta fler, alltså som grund innan man åker på bestraffning, fler motorer för att alla åker på bestraffning. Ja, ska man plocka in så, istället för att man får ha 3, ska man få säga man får ha 5 eller 4 istället, så att det blir, då kan man hålla på och latcha mellan de här olika komponenterna så att man inte hamnar i det här läget när man måste sitta med liksom så här världens största jävla matematiska utläggning framför sig själv för att fatta vem som ska stå var.
Nej, nu får man vara lite försiktig här, för man kan inte, det går inte heller bara att säga att 3 motorer, för att i totalmotorn så handlar om det. Sen finns det andra komponenter också som det handlar om, som du kan byta olika komponenter vid olika tillfällen. Och det finns en lista på vad det är, hur mycket folk har använt och vad som gäller. Men det där är lite för komplicerat för att vi ska dra upp det här. Det anledningen till att man har det här är ju att tidigare så körde man en helg med en motor och så bytte man den. Nu lever vi under ett budgettak. Vi lever i en klimatoptimerad värld så gott det går, och därför ska man också se till att man är materialsmart, det vill säga att man använder rätt material på rätt plats i rätt tid och inte slösa på någonting. Därför har man liksom dratt ner det här, och det ska också minska kostnaderna så att skillnaden mellan teamen inte blir alldeles för stor. Men det leder ju till då, när man har haft problem, fråga Valtteri Bottas, han har ju ständigt bestraffat den här säsongen. Jag tror att det känns som att han har fått bestraffningar med sig typ, jag ska inte säga hälften av de lopp vi har kört, men snart är han nog där. Och det gör ju att vissa drabbas ju väldigt, väldigt hårt av den här problematiken. Och vi som tittar drabbas ju också hårt för att vi helt enkelt inte förstår vad som gäller. Så någon form av lösning på problemet tycker jag nog att man behöver hitta. För att det är inte okej, för det förstör för tittaren, det förstör showen. Jag vill veta när vi går i mål i kvalet hur startuppställningen ser ut, och inte använda någon slags, jag hade behövt gå på KTH för att hitta en lösning på hur startgriden ser ut.
Ja, å andra sidan vill jag bara vara lite devil's advocate här, så blir det ju lite mer oförutsägbar racing, för att hade det inte varit på det här sättet och att alla hade startat som så att säga som de kvalade, då hade det ju varit Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez där längst fram. Nu fick man se dem längre bak i startfältet. Verstappen startade från 7:a, och även fast han gick och vann då som vanligt i liksom överlägsen form, så var det ändå lite så här, ja, det blir lite mer spänning nu när Perez är det långt bak och Verstappen, han är på 7:e plats, Leclerc är det längst fram. Det blir ju lite annan typ av racing än att man hade sett Verstappen leda. Nu gjorde han ju nästan det ändå, från start till mål. Men det är inte fingret i luften.
Jo, men det är inte det jag vänder mig emot. Alltså själva grejen att man låter kanonerna starta längst bak i vissa fall för att man har brutit mot någonting, det kan jag tycka är helt okej. Men själva systemet som gör att när kvalet inte är klart så har vi ingen startuppställning, utan den får vi ett halvt dygn senare. Där tycker jag problematiken ligger, utan det måste vara så pass tydligt så att när de går i mål så vet vi, han var snabbast i kvalet, men vad startar han? Vi ska inte behöva sitta och räkna, liksom, för nu går folk vidare till Q3 och sen så måste man titta, ja men vem av de två, vänta lite här, Hamilton och Sainz har gått till Q3, men de slåss egentligen om startposition 18 och 19. Alltså det blir liksom, det blir för komplicerat. Man behöver hitta en lösning som förenklar det så att jag som tittare känner att jag förstår och jag är med. Jag vill inte bli skriven på näsan och känna att det enda som jag gör nu är fel.
Nej, jag är helt med dig och jag hänger med. Och anledningen till att vi behöver snacka om det här är ju för att kvalet slutar enligt följande. Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton, Russell. Om vi bara tar den topp 6. Och i racet startar Leclerc, Russell, Norris, Ricciardo, Gasly, Alonso och sen Verstappen på 7:e. Och då nykomlingen Nyck, lilla favonyck på 8:e plats. Han körde då i en Williams-bil till Q2. Ja, det är ju så det blir. Längst bak i startfältet så var det Tsunoda, Hamilton, Sainz, Schumacher, Magnussen, Bottas. sen Ocon och Perez. Så det var ju en hel drös som flyttades på olika ställen och på olika sätt. Just att Verstappen skulle flyttas ner, men inte längre än sjua. Perez skulle flyttas ner och det blev 13. Längst bak blev det Tsunoda. Och det var ju, ja, som du säger, jag förstår dig verkligen kring att man inte riktigt hade koll på hur och varför och på vilket sätt de flyttades runt. Men om vi bara stannar en snabbis i kvalet innan vi går in på det som hände i racet och hos vår vän Nyck de Vries i Williams, så kör ju han då till sig en plats i Q2 där han är tiden snabbare än Joe i Q2, som gör att han landar på en 13:e plats, men med alla bestraffningar så får han då starta i sitt första F1-race från en 8:e startposition. Och vad är det för kille då, den här Nyck de Vries? Han har vunnit Formula E, vet jag. Formula 2 också, va?
Han har vunnit, framförallt så har han vunnit Formel E, och han tillhör ju Mercedes. Vi har ju sett honom i depån hos Mercedes vid ett flertal tillfällen.
Sitter som en liten pojke, som att det ser ut som att det är liksom så här Toto Wolffs son som får hänga med pappa på jobbet.
Fast du, han är 27 år.
Ja, jag vet, men the looks of him säger att han inte är 27.
Ja,
men det säger jag för att jag ser äldre ut än vad jag är många gånger, har folk alltid trott. Så ja, det såg ut som att det var häng med pappa på jobbet.
Ja, nej, men det där är ju en, så att, Formel E är ju elbilsmästerskapet där man är väldigt, det handlar väldigt mycket om att hantera batteriet som finns i bilen. Det är också ett mästerskap som Felix Rosenqvist var väldigt framgångsrik i innan han flyttade över till IndyCar, så det är ju inget dåligt mästerskap, men det är ju inte så att det vimlar av Formel E-förare som går vidare till F1, utan det här är väl, Mercedes har ju placerat honom där. Nu höll jag på att säga på tyska här, Warteschleife, alltså du får sitta på väntan på bänken där en stund och vänta om du har någonting att göra, så att vi inte nu får ett sånt här läge som Piastri, där han har egentligen inte kört någonting under ett år utan gått och väntat på att få kliva in till kommande säsong. Så Mercedes har ju haft en liten annan taktik där, då har man haft honom där och sen så ska man utveckla honom med mer körning, andra typer av bilar och sen i förhoppningen tillbaks till F1. Lite så samma taktik som man använde med George Russell, där man sen då först petade in honom och sen Williams och sen vidare till Mercedes. Så jag kan väl tänka mig att Toto Wolffs plan är ju nu att stoppa in Nyck de Vries i Williams. Och den här möjligheten som han fick den här helgen, den tog han ju verkligen vara på.
Ja, och snacka om att stjäla rampljuset från en annan nykomling som då det har snackat så in i helvete kring, som inte har kört någonting överhuvudtaget, Piastri och hela den härvan. Men han kommer ju in med dunder och brak då, för att han satt ju redo, han satt ju ett Mercedes-teammöte när han fick höra att Albon skulle operera, så att det var hans, här blir din chans liksom att köra och du får en plats i Williams. Och han kör ju bra direkt när han får chansen i FP3 och sen så då, ja, ett superkval. Sen så är ju själva racet, vi ska ta oss in dit till vad som händer i racet, för där blir ju, ja, vi behöver ju inte säga så jävla mycket mer än att Leclerc startade på pole, Verstappen vann och vi kommer komma in på Ferrari och Verstappen. Men om vi bara hänger kvar på Nyck de Vries, han kommer ju alltså nia och visar ju då verkligen att ja, den här Nicolas Latifi som kör i samma bil vecka ut och vecka in, han kämpar på, Latifi, men nu är det ju så här att Latifi har kört alla race hela säsongen och han har ju legat sist av alla förare på en 20:e plats av 20 möjliga förare. Och nu är alltså Latifi 21:a av 20 möjliga förare, för att Nyck de Vries kommer in och kör ett race och ligger nu före Latifi i mästerskapet. I samma bil.
Känns det bra, eller får säga det?
Ja, alltså vilken jävla sopa han är, Latifi. De måste ju då, för nu är det ju, alltså, nu tar han poäng direkt.
Alltså, Nyck de Vries, han sov inte en minut, sa han efteråt. Han var så himla nervös mellan kvalet och racet. Det var inte alls det som han hade tänkt. Så han var ju supernervös där och vågade knappt somna. Ändå då så kliver han in och så tangerar han Alex Albons bästa resultat från i år. Och Williams går från 4 till 6 poäng. Alltså, han kommer ifrån den tävlingshelgen och har plockat 2 poäng. Det är så galet imponerande.
Och tänk med förberedelser.
Ja, alltså han har ju noll förberedelser egentligen. Han blir inkastad i detta och hanterar det på ett så pass bra sätt. Så att jag har ju svårt att tänka mig någonting annat än att Williams blir oerhört imponerade. Och det Fries då som kommer med en Mercedes-motor. Kanske kan det finnas en ekonomisk lösning där som ersätter den problematiken som man har haft med Nicolas Latifi, där han kommer med mängder med pengar men också kostar väldigt mycket för att han kraschar bilar och inte kör in några poäng.
För så här blir det ju nu. Nu har ju då Williams Alex Albon som kör bra och som uppenbarligen kan ta poäng och framförallt liksom kör skjortan av Latifi. Och sen så kommer De Vries in här, och skulle de då ha både Albon och De Vries, så har de ju två förare som bevisligen kan ta poäng. Och jag ska säga här nu att de som har kört för Williams senaste åren, Russell, Latifi, Kubica, Albon, De Vries, det tog hur många race det tog för varje förare innan de tog poäng. George Russell körde 48 race innan han tog poäng för Williams. Latifi körde 28 race innan han tog poäng. Kubica 11, Alex Albon körde 3 race innan han tog poäng. Nyck De Vries kom in, körde 1 race och tog poäng direkt. Det säger också en del om, för det här är ju ändå Williams i närtid. Vi är ju inte Williams tillbaks liksom hur många år som helst i tiden, men det är skillnad.
Nej, ja och nej. För att både Albon och De Vries här i år pratar vi faktiskt om en bil som är ny i förhållandevis till fjolårets bil. Fjolårets bil, den var ju inte direkt uppdaterad och betydligt tråkigare och äldre.
Här kommer ja, men Latifi kör samma bil.
Ja, han ligger kvar i samma bil, men det jag menar är, tittar du på Albon och på De Vries, så kommer de in i en förhållandevis bra bil om du jämför med den bilen som Russell körde med för Williams, för den var inte alls lika bra. Så där har du en skillnad. Däremot så kan jag kan ju inte ens med bästa vilja försöka och säga att Latifi har gjort en bra tid hos Williams. Det går inte.
Och då börjar man fundera så här nu. Nick De Vries kommer in, plockar poäng direkt. Albon plockar poäng. Varje poäng är ju värt pengar. Och skulle de då kunna göra det här lite då och då under en säsong? Det är klart man fattar att De Vries, om han skulle få en plats att köra varje vecka, det är klart att som satan han inte skulle liksom vara topp 10 varje vecka, såklart. Men Latifi har ju haft sina chanser och han har sina pengar som de betalar för att han ska sitta i det där sätet och sponsorer och allt det där. Men det måste ju liksom komma en punkt där poängen väger mer rent pengamässigt också. Inte bara det sportsliga som de liksom uppenbarligen har gett upp med att ha Latifi i en stol. Där det väger över, så att säga.
Men
att ha två förare som kan ta poäng.
Ja, men absolut, visst är det så. Framförallt så handlar det också om att ha två förare som kan utveckla bilen. För att tittar man på Williams så är ju de är ju stensist i konstruktörsmästerskapet. Och för att de ska få in mer pengar så måste de ju ta sig förbi team som Aston Martin, Haas, Alfa Tauri. Det är dit upp de måste höja sin nivå. Och ser man på i år så har de tagit 6 poäng. Aston Martin, som vi skrattar åt och tycker är en sköldpadda, de har ändå tagit 25. Tittar vi på hur det såg ut förra året så tog Williams 23 poäng och var 8 i mästerskapet. Då tog Haas 0. Så att de här 6 poängen som de har tagit i år är ju alldeles för lite. För den gör ju ändå att de ligger toksist i mästerskapet. Och de måste ju upp och förbi om de ska kunna försvara det som de hade i fjol. Och framförallt om man tittar tillbaks ännu längre så har ju faktiskt Williams varit ett historiskt sett bra team. Och det är inte så länge sedan.
Nej, och det öppnar ju upp en helt ny värld av möjligheter om de har två förare som faktiskt kan köra. För att då kan de ju helt plötsligt, rätt för det, så är det en vecka där de kan teamköra lite. Där de båda ligger och den ena kan bromsa upp den andra om den ena har bättre fart och så vidare. Och de kan pusha varandra. För att Albon, han har ju liksom noll hot från Latifi. De kan ta sig vidare i kvalen båda två och få bättre startpositioner. Vilket gör att liksom teamet kan utvecklas framåt med två förare.
Ja, jag tycker inte det är något snack om saken. Alltså, de måste ha två förare som kan ta poäng och Nicolas Latifi är inte framtiden.
Och då undrar man, skulle det ekonomiskt löna sig att kicka Latifi redan nu, betala en hejdundrande massa ersättningar för att bli av med sopan, för att få in det fri så redan nu då, för att för hans skull, alltså han lär ju inte få, alltså som du säger, han är 26, 27, de Vries, han är ju inte liksom 22 och har oändligt många möjligheter. Han är ju i ropet och strålkastarljuset nu efter den här succéhelgen. Och vad har han för möjligheter att ta sig vidare in? Det är ju liksom, det borde ju vara ett kontrakt på bordet på en gång från Williams. Antingen att han ska liksom ha någon möjlighet att hoppa in och ta över nu, eller att han ska köra för dem 2023. Han borde ju vara liksom klar 2023. Eller ska han liksom försöka köra lite the waiting game nu, se vad som händer i Alpin. Kan han få en plats där i en bil som uppenbarligen är bättre än Williams-bilen? Eller ska han då ta sin chans då? För jag antar att han måste ha ett kontraktsförslag på bordet.
Alltså det beror ju helt och hållet på, för Williams del så beror ju helt och hållet på vilka kontrakt de sitter fast i med Latifi. Om vi förstått rätt, det pratas ju bara om ett flerårskontrakt, men han gör ju sin tredje säsong där, så det kontraktet bör ju gå ut. Det är lite svårt att spekulera i helt, eftersom inte vi vet hur kontrakten ser ut. Vi har ingen aning om hur kontrakten ser ut, vi har ingen aning om hur Williams kontrakt med Mercedes som motortillverkare ser ut, men det borde ju kunna vara en möjlig väg in. Och i slutändan, så som jag sa, jag ser inte någon framtid i Nicolas Latifi.
Men borde, om vi bara spekulerar vilt, om det är så att De Vries har ett kontrakt på bordet för att köra för Williams nästa år tillsammans med Alex Albon, eller om han har lite så här vibbar av att det kanske kommer öppnas ett läge för att köra för Alpin, men det kan också skita sig där om de har valt att plocka in någon annan. Vad borde han välja för väg?
Alltså han är ju Mercedes-förare, då måste han ju titta på de vägarna som Mercedes erbjuder, och det lär ju inte vara Alpin. Den enklaste, vi har ju ingen aning om hur kontrakten ser ut. Har Nick De Vries ett kontrakt med Mercedes, vilket han har, så vet vi ju inte när det går ut och vad som ser ut i det, och vilka erbjudanden som finns i det kontraktet som han har med Mercedes. Och då kommer han ju hamna någonstans där Mercedes vill ha honom, och det enklaste för Mercedes är att placera honom hos Williams och gå samma väg som Valtteri Bottas har gjort och som George Russell har gått. Det är den naturliga vägen. Sen är ju frågan vad Williams anser är viktigt, om man vill fortsätta med den varianten, men det är svårt att se att man inte skulle vara intresserad.
Ja, han blir ju också driver of the day, solklart, och med all rätt, och det blir han ju glad för. Ska vi lämna Williams där nu och bara återigen konstatera att Latifi nu är 21:a i ett mästerskap med 20 förare. Han är alltså utanför. Han är alltså sämre än vad som är möjligt rent statistiskt, hur det ligger till. Det är ju otroligt kul och mysigt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ska vi ta oss lite mer in på racet? Först får man väl säga att det var lite, innan det här racet startade, så var det var lite Miami-vibbar där på startrakan, där alla kändisar vimlade omkring. Och Ferraris hemmarace och deras 100-årsjubileum med de lite utseendemässigt modifierade bilarna och de gula dräkterna. Ferrari som liksom hade bra förutsättningar efter att Leclerc hade fått pole, så de fick ju fira lite där i alla fall. De vill ha lugn och ro i sin uppladdning. Istället så kommer italienska presidenten in i och ska hälsa på alla precis innan start. Så det var ju, och det kändistäta var ju, Zlatan var på plats och intervjuades, var snustorr, sa att han gillade Ferrari. Hugh Grant var där, gamla legendariska Notting Hill och så vidare. Sen såg man Fabio Capello gamla italienska fotbollstränaren som stod där och såg lite förvirrad ut som en gammal gubbe.
Men det
och Andrea Bocelli sjunger nationalsången.
Men det där är ju, för Ferrari så är ju det där årets händelse. Jag har haft glädjen att vara på Monza vid ett par tillfällen och jobba. Vid ett av de tillfällena så körde Rubens Barrichello och Michael Schumacher för Ferrari. Och då var det så att jag tror att det var säg en halvtimme, 40 minuter innan race start så stod jag som Michael Schumacher uppe i vippen och pratade med sponsorer och svarade på alla möjliga konstiga frågor. Och det är så, vi pratar om alltså mindre än 45 minuter innan start så är han och gör den typen av jobb, sponsorsjobb. Så att i det här fallet så är ju, och det var då och nu är nu, men fortfarande är det så att de är väl medvetna om vad den biten, de är ju skolade in i vad de ska göra. Så att det kommer in en president där, det tror jag inte, egentligen inte stör dem så där vansinnigt mycket, för de vet precis vad de ska göra och hur de ska bete sig. Även om de hälsar på presidenten så går de aldrig ur sin egen bubbla.
Och själva racet då, vart vill du börja? Vill du börja i slutet med säkerhetsbilen som har varit det stora efterspelet, Verstappens överlägsenhet eller ja, Ferrari igen? Du har tre alternativ här.
Ja, men jag tycker egentligen att vi börjar med att vi konstaterar att Max Verstappen behöver 5 varv på sig för att ta sig från position 7 till position 2. För bara så snabbt går det för honom att ta sig upp i en situation där han har möjlighet att påverka loppets utgång. Charles Leclerc tar starten, han gör vad han kan. Och sen kommer vi till ett läge på varv 13 där vi har en virtuell säkerhetsbil. Då ställer Ferrari frågan om han vill komma in i depå. Ungefär så säger de. Diskutera vilken plan de ska använda. Och han svarar att det kan vara lite tidigt. Men han går i alla fall. De chansar.
Det är för att Leclerc startar på softs.
Och
det är 53 varv.
Han svarar då att det är lite tidigt, de här mediumdäcken. Men han chansar ändå att gå in. Därför att han vet att under en virtuell säkerhetsbil så går depåstoppet i förhållandevis då snabbare än om man ska ta det depåstoppet under grön flagg. Så han hoppas på att kunna tjäna lite tid på Verstappen, kanske köra in om man måste göra ett stopp till, men i slutändan så ger han då upp banposition till Max Verstappen istället. Och där tar ju Ferrari återigen ett lite tveksamt beslut, vilket gör att de måste jaga. Och det är i det läget som jag själv då kan tycka när jag sitter och tittar på det här att loppet egentligen faktiskt avgörs via, återigen, ett något tveksamt beslut när man lägger på mediumdäcken efter 13 varv. Visserligen, det är lågt däckslitage. Vad svårt ord det där.
Däckslitage.
Det är ett lågt däckslitage på Monza. Men ändå, 13 varv in på medium. Det känns desperat.
Ja. Men samtidigt, det var, alltså, de är så överlägsna Red Bull, så det kändes som att det spelar ingen roll vad de hade gjort där. Vad skulle de gjort då? Skulle han ligga kvar då på mjuka däcken lite längre, gått på hårda eller gått på medium lite senare? Det kändes ju som att Verstappen med den farten, alltså du nämnde det, han startar 7:a, han har tagit 4 platser på varv 1 och efter 5 varv så är han 2:a. Det går ju knappt att stoppa. Man tänkte så här, han startar 7:an, han kanske fastnar lite i trafik på vägen och Leclerc hinner dra ifrån det framme. Men det går ju inte.
Alltså,
de har ju inte en tillräckligt snabb bil Ferrari för att ha några ens val att strategiskt kunna slå Red Bull.
Alltså det märkliga kan ju jag tycka i det här läget är att Red Bull har en förare som är toköverlägsen allt och alla. Och sen har de en förare till som kör i samma bil, som inte alls är i närheten av att kunna prestera på den nivån som hans kollega gör. Det kan jag väl tycka är mer anmärkningsvärt egentligen. Ja, du ställer frågan, vad skulle Ferrari ha gjort? Nej, nu valde man ju att ta en chansning. man kanske det, man valde att ge upp banposition. Man kanske skulle ha väntat och sett hur korten skulle, kanske var lite tidigt att visa sin hand, kan jag tycka. Att man skulle ha liksom vågat hålla i det lite längre och vågat tro.
Ja, för det man får höra på radion sen är ju att Horner och Red Bull, de är ju tidiga till Verstappen där att gå ut med. Ja, Leclerc byter nu däck. Han kommer ha det tufft på slutet om man ska köra på de här mediumdäcken. Så keep the pace up, Max. Vilket han inte har så mycket problem med att göra, Max. Men Perez, som du säger, startar på 13:e. Och han tvingas ju in och byta däck ganska tidigt där efter någon upplåsning som han har när han bromsar på sig så att han får en flat spot på däcken. Så han måste byta direkt, och då kändes det nästan som att han skulle åka ut det där racet när bromsarna brann vänster fram.
Ja, han hade rök ju i alla fall, och han fick ju någon hjälp där med att ändra inställningen på bromsbalansen för att få ordning på det där. Och sen så körde ju han sitt race där, kändes det som egentligen ganska. Tittar man på racet i stort så tycker jag att egentligen att det här racet sen, i och med att Leclerc visade korten, gick in väldigt tidigt, så tappade han möjligheten att själv bestämma vad som skulle hända. Och när han då sen tvingas in en andra gång för att byta däck, så har han en lång, han har nästan 20 sekunder som han måste ta in på Verstappen, som då har avgörandet i sina egna händer. Och där tyckte jag det var ganska långt mellan många bilar, det var utdraget, det kändes som ett, alltså det var ganska lugnt att sitta där och lajva, för det var inte så mycket nerv i det som jag hade trott och förväntat mig. Man har ju enormt stora förväntningar inför just Monza, så att det var ju egentligen ett ganska, ja, Perez höll på där på sin Hamilton körde upp sig efter en halv kaststart. Sainz körde också upp sig, men det kändes ändå liksom, det puttrar på där fram till dess att Daniel Ricciardo parkerade sin bil på ett ganska olämpligt ställe.
Ja, vi ska ta den där säkerhetsbilen nu. Jag vill bara, när vi pratar om hur folk körde i starten, så satte jag och jag skrev upp lite hur det gick där i början, hur många omkörningar folk gjorde. Verstappen tog ju alltså 4 platser på ett varv. Det gjorde även Kevin Magnussen. Jag tycker alltid att Kevin Magnussen gör många omkörningar i början men ändå slutar på dåliga positioner. Sainz, han körde upp 7 platser på 6 varv. Och sen har vi vår vän, The Goat Latifi. Han tappar 6 platser på 6 varv, samtidigt som De Vries håller sin position på lika många. Och sen dröjer det bara till varv 16 innan Latifi har tappat från 10:e startplats till att vara sist. Och återigen så är det ju facit, va, på hur jävla rutten han är.
Det var bara
mina små anteckningar.
Du tar bara verkligen varje chans som du kan.
Ja, men jag får ju 1 miljon chanser varje vecka, så det är ju inte så jävla svårt. Jag väljer ju, det är inte så att jag tar varje chans, utan det finns så jävla många chanser att välja på för att prata om hur rutten han är, va. Men nu kommer vi till det. Säkerhetsbilen som kommer ut och kör bilarna i mål, som transporterar och bärgar hela fältet i mål. Och det här har ju varit den stora snackisen. När Ricciardo får parkera, och då det är lite oklart om de ska kunna rulla bort den här bilen, för att när det blir virtuell säkerhetsbil är det ju för att de kan sänka farten på bilarna och snabbt och enkelt rulla undan hindren som blir på vägen, det vill säga då Ricciardos bil här. Men anledningen till att säkerhetsbilen kommer ut är för att de måste ta in maskiner för att flytta på den här bilen, för att på något vänster så lyckades de inte få i friläge på Ricciardos bil, så de kunde rulla ut den bara för mankraft, utan de var tvungna att köra in en lyftkran och lyfta ut den där. Och jag såg bilder sen på hur de efter racet var klart bara lät Ricciardos bil hänga i luften i den där lyftkranen, även efter racet var slut, så folk på läktaren kunde glo på den här bilen som bara hängde. Det kändes som att de hade glömt bort, just det, vi måste lämna tillbaka Ricciardos bil till McLaren. Den hängde där bland granarna på Monza. Men det som händer då är att säkerhetsbilen kommer in och transporterar alla bilar in i mål. Så bilarna går i mål bakom säkerhetsbil. Och varför, Anna, har det blivit ett jävla jidder kring det här då?
Ja, därför att situationen påminner väldigt mycket om hur det såg ut i Abu Dhabi. Vi kommer tillbaka till den där Abu Dhabi, känner jag, i varenda avsnitt.
Men det tror jag man kommer göra 100 år fram i tiden, för att det är liksom ett av de mest klassiska händelserna i F1-historien, och kommer vara.
Ja, så kanske det. Men om man börjar titta, varför, först har jag fått frågan, varför var det ingen rödflagg? Jo, för enligt FIA då så var det inte situationen tillräckligt tillräckligt signifikant. Alltså det var inte tillräckligt liksom farligt, utan
det låg också inte skit överallt heller, som man skulle tänka sig om det är en krasch, att det flyger delar, utan bilen står ju bara lugnt och prydligt. Lugnt och prydligt på sidan.
Och då är deras första prioritet att få bort den här. Och man kan inte låta liksom tajmingen av säkerhetsbilen påverka loppet, utan att, så att man liksom har säkerhetsbil under vissa tillfällen av loppet men inte i slutet. Utan då var det säkerhetsbil som gällde. Och skillnaden mellan här och i Abu Dhabi, det var, här tog det ganska lång tid att få undan den där bilen. Och varven tickade ner. Och det är, det är ett förhållandevis långt varv på Monza, vilket gör att man får inte köra förbi säkerhetsbilen hur som helst. Utan plötsligt till slut så får ju då besked att nu får ju de bilarna som ska hamna, som liksom är ett varv efter, nu ska de ovarva sig och köra in på ledarvarvet. Och det tar ju en stund för de bilarna att köra runt. Och i Abu Dhabi så tog ju Michael Masi beslutet att bilarna...
Vår vän, no Michael, no, it was so not right, den Michael Masi.
Precis, och det var ju för han tillit då bilarna mellan Hamilton och Verstappen och ovarva sig för att man skulle få ett race Hamilton mot Verstappen. Och det man diskuterade efter det var ju att de andra bilarna fick ju inte ovarva sig, utan de låg ju kvar lite på lite olika varv. Och i det här fallet nu så ville man ju inte göra samma misstag igen, utan nu skulle då alla bilarna ovarva sig. Och det tar ju en himla tid alltså att få runt dem och få dem på rätt plats. Och därför tog det tid och man hann inte få igång racet.
Så för att förtydliga, vad skulle de ha gjort i Abu Dhabi för att göra rätt enligt regelboken?
Då skulle man ju ha ovarvat alla bilarna så att man hade haft en målgång bakom en säkerhetsbil. Men det ville man ju inte ha, för att det blir ju en ganska tråkig avslutning på ett lopp. Och det var en final.
Och en hel säsong.
Ja, det var ju en final. Och då ville man ju liksom ha den här kampen man mot man. Den här säkerhetsbilen som vi fick på Monza, hade den kommit ett antal varv tidigare, man hade jobbat betydligt snabbare med att få bort bilen, ja men då hade ju Charles Leclerc kanske haft en chans att utmana Max Verstappen i kampen om segern. Och då hade vi haft den där duellen man mot man också. Nu kom den här säkerhetsbilen i ett olyckligt läge. Alltså, McLaren, helt enkelt, Ricciardos bil, eller Mercedes kanske det, för det var deras motor, såg ju till att bilen gick sönder i helt fel läge och förstörde all form av spänning för oss som tittade på.
Men man gjorde ingenting fel.
Nej, man gjorde ingenting fel enligt regelboken. Och Toto Wolff, som var helt vansinnig efter Abu Dhabi, han var den första med att tala om att det här var helt rätt gjort, korrekt, korrekt. Medans till exempel Red Bull och Helmut Marko, som är deras mycket frispråkig motorsportkonsult, han sa ju det, han hade ju hellre sett att man har struntat i att vinka förbi alla de där ovarvade bilarna och fått en bra avslutning på loppet för att det skulle bli en bättre fight. Günther Steiner var inne på samma sak med Haas, han ville också ha en race in i mål. Och Ferrari naturligtvis hade de också, de var väldigt hårda mot tävlingsledningen i sin kritik efteråt.
Så för att vara supertydliga här, i Abu Dhabi så skulle, enligt regelboken, så skulle det tagit för lång tid. Men det de gjorde var att de lät bara bilarna mellan Hamilton och Verstappen varva om sig, vilket gjorde att säkerhetsbilen hann in så att de fick det här ett sista varv att rejsa. Men egentligen då, om man följer reglerna, vilket man, ja, då det är tänkt att göra när man håller på med en sport, ja, skulle de inte hinna, och då skulle bilarna gått i mål som de stod bakom en säkerhetsbil. Och då undrar jag, FIA, har de erkänt sen dess att de gjorde fel i Abu Dhabi?
Ja, men alltså, man kan inte säga heller att de gjorde fel, för att de använder sig av olika typer av regeltolkningar som de tolkar ihop, lite som vi ibland har en tendens att göra när vi sätter rubriker. Och så som man kan göra med statistik. Så att man kan inte säga att de gjorde helt fel. Sen så kan man ju konstatera att det kanske inte var en lämpligt slut på det hela. Och i och med att Michael Masi inte har blev av med den rollen som han hade som tävlingsledare, fick någon form av annan skåptjänst hos FIA innan han sen flyttade tillbaka till Australien där han nu jobbar med V8 Supercars, så har man väl ändå på något sätt sagt att det vart inte helt lyckat det där.
Så egentligen, i det tysta har de ju erkänt att de har gjort fel utan att säga det. Genom att kicka han som tog beslutet att göra på det där sättet.
Man hade väl inte så många alternativ kanske.
Nej. Mer säkerhetsbilssnacket. Är det något du vill tillägga där kring? Ska man ändra på reglerna på något sätt? Eller är det bara att vi ska konstatera så här är det ibland?
Alltså det som man kan tycka är väl att det hade ju det hade inte behövt ta så himla lång tid. Det är väl där som problemet ligger. Varför tog det så lång tid att få ut de här, alltså göra de här omvarvningarna och få bort bilen? Det är väl där problematiken ligger. Det tog för lång tid och det vart inte lyckat. Men ibland så är det så att oavsett vad man gör så har man byxan bak liksom, har man rumpan bak. Det blir liksom fel.
Några snabba andra punkter som kan vara värda att ta upp från helgen är att det blev en dubbel did not finish för Aston Martin. Ingen av bilarna är mål där. Vettel ut först och Stroll ut sen. Något du vill säga om det eller ska jag gå vidare?
Alltså Vettel sa efteråt att det kan ju inte gå sämre än så här och han har väl rätt.
Ja, det här med säkerhetsbilen är ju också, när Ricardo fastnade där och att de gick i mål bakom säkerhetsbil. Det är första gången det händer sedan Bahrain 2020. Det är lite, ja, det är lite att peta i. Sen har vi Alonso som inte heller fick gå i mål. Alonso som tangerade Kimi Räikkönen i flest racestarter genom tiderna, men han fick ju inte gå i mål, så det jubileumet det blev ju lite, ja, det blev ju lite så där för honom. Mm. Han har alltså kört han har racat nu alltså han debuterade 2001 i Australien. Det är ju ett tag sedan alltså som Alonso startade.
Mm. Det vi också kan ta med oss är väl kanske Lewis Hamiltons fräcka dubbelomkörning på varv 37. Den kan jag tänka mig att du gillar.
Mm. Ja, den tyckte jag var riktigt snygg när han körde om både Norris och Gasly. Då såg man att det fanns lite race kvar i gubben när de fightade, så han låg där bakom och väntade på sin tur. Sen såg han att båda de tappade fart för att de försvarade och attackerade på varandra, och då klämde han sig förbi Sir Lewis. Han slutade i femma, Lewis Hamilton. Russell återigen på podiet. Hela racet är ju så att Verstappen vinner, Leclerc tvåa, Russell trea. Sainz kör upp sig rejält och hade en bra bil. Hamilton femma, Perez sexa och sen Norris, Gasly, De Vries show är de som hamnar på poängen.
En liten sak, Filip, som vi faktiskt inte får glömma att ta upp, det är ju faktiskt det att dealen mellan Porsche och Red Bull har toksprucket. Det var alltså så att det fanns ett kontrakt färdigt i somras. Det finns inte längre. Utan Porsche kommer icke att hitta ett samarbete med Red Bull. Vad gör Red Bull då istället? Vilka vänder de sig till?
Berätta.
Honda, såklart. Den dealen har ju pågått i några år. Den fortsätter ju i år. Även om det heter Red Bull Powertrains så är det ju Honda som ligger bakom de där motorerna. Och det, ett sånt förlängt samarbete, skulle mycket väl kunna rädda Yuki Tsunodas framtid i Formel 1. För Honda är det viktigt med ett race i Japan och med en japansk förare. Men vad Porsche ska ta vägen, det vet vi inte. Kan det vara så att McLaren exempelvis är intresserad av någonting sånt? Aston Martin behöver ju också hitta en lösning på alla sina problem. Blir det någonting där? Det verkar ju som att Audi kommer att kliva in tillsammans med Alfa Romeo Sauber. Och Alfa Romeo släpper. Så att det finns ju en hel del lösningar. Eller kan det vara så då att det är Audi som gör motorn, men den går under Porsches namn kanske?
Ja, det känns ju som att fram till 2026 så kommer ju inte det här vara sista ordet som har sagts här, utan det här kommer ju bli en riktig saga som vi kommer få följa kommande år och kommande poddavsnitt genom åren.
Definitivt.
Ska du plussa på det här kanske, eller ska jag säga hur det ligger till i totalen först? Då säger jag hur det ligger till i totalen, för där köttar ju Max Verstappen in sin elfte race-seger. Och Leclerc, ja, han tar ju ändå lite poäng, men försprånget ökar. Perez 3, Russell 4 i totalen, Sainz 5, Hamilton bakom. Det är toppen. Och i konstruktörerna så kan man ju konstatera att McLaren tog väl in lite på Alpine, va, efter att Alonso fick bryta, skulle jag tro, med att Norris tog ju poäng och Ocon tog ju inte heller några poäng likt Alonso. Sen gick det åt helvete för Ricciardo, så några små pinnar tog de in. Nu, Anna, sätt plus på race-helgen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yes, ett plus, det går ju till Ferrari, för det känns ju som att oavsett vad de gör så gör de fel. Kan man välja på två alternativ så tar de alltid fel väg, och det där känns ju som att det måste de måste hitta lösning. Och om de klarar de inte i år så måste de ta det till nästa år, för annars kommer Mercedes att vara den främsta utmanaren till Red Bull inom en inte allt för lång framtid.
Samtidigt, hemmarace, Leclerc på pole. Sainz kommer fyra till slut och Leclerc tvåa.
Ja, men det hjälper. Det, ja, men jag tycker att det hjälper ju inte. De måste ju ta poäng på Max Verstappen för att det ska bli någonting. Det är ju klart att kraven ökar när man är med där uppe. Och tittar vi på den säsong som Ferrari inledde, så trodde man ju att i det här läget skulle de vara med och slåss om en titel. Och han ligger ju liksom 7 mila steg efter Verstappen. Och det kan aldrig var godkänt. När det, hade det varit så att han tog en pole och han tog en seger och började knapra in lite, ja, då hade man ju höjt dem och tyckt att nu är de på gång. Men istället så gör de ett, det känns som vad man inte ens tar. Oavsett vilket beslut de tar så tar de fel.
2+.
Joe, efter 6 race utan poäng så tar Alfa Romeo en 10:e plats.
Ja, det är godkänt.
Mm, absolut. Och 3+ till George Russell. En pallplats igen. Stabil, säker och bäst i teamet.
Och i det tysta hela tiden, känns det som. Han gör liksom inte så mycket väsen av sig, men han tar poäng och podiumplatser hela tiden. Det är liksom inte så mycket rubriker på gossen.
Det är en smygande britt. Han gör bara det han ska.
Ja, smyger. Det gör han verkligen. Mm. Och sen då?
4. Ja, Max Verstappen. För där Ferrari gör, oavsett vad de gör, så gör de allting fel, så gör ju Verstappen, oavsett vad han gör, så gör han ju allting rätt. Han har nu alltså 5 segrar i rad. Totalt, om jag har räknat rätt nu, så är det 9 förare som har vunnit 5 segrar i rad eller fler. Men fler än 5 segrar i rad är det bara 4 förare som har lyckats med. Det är Vettel som tog 9 segrar 2013. Alberto Ascari, 7 segrar mellan 1952 och 53. Nico Rosberg, 7 segrar 2015 till 2016. Och Michael Schumacher tog 7 segrar 2004. Så att han börjar nu att röra sig upp i en skara med riktiga legendarer, om man nu plockar 2 till.
Ja, och de man har tangerat är Jack Brabham som körde 5 raka 1960, Jim Clark som körde 5 raka 65, Nigel Mustaschmannen Mansell 92 och Lewis Hamilton som körde 2004 mellan Italien och USA som har 5 i rad. Lewis Hamilton har ju en till 5 i rad streak, men där är den ena av dem.
Han har,
ja, så det ska han ha.
5+ går till Nyktefris, alltså Aston Martin. Ja, jag sa det. Nyck.
Jag vet. Ja, man vill liksom upprepa det. Du säger nyck de Vries och så säger jag nyck. Det är kul. Nyck.
Det är nyckfullt.
Nyck, det är jävla namn.
Yes, Aston Martin fredag, Williams lördag och söndag. Och klart bättre än kollegan Latifi. Helt på Albons nivå. Så det där kan ju kanske räcka till en plats i F1 2023. Motorstoppet då? Ja, det går ju till Daniel Ricciardo. Det var ju inte hans fel att motorn gick sönder, men det känns ju på något sätt som att det är så otroligt symptomatiskt för hans säsong. Och kikar man tillbaka så finns ju den här Monza-förbannelsen. Har du sett den?
Jag tänkte precis att efter motorstoppet så ska jag plocka upp Monza-förbannelsen. Så låt mig göra det om några sekunder. Avsluta Ricciardo först.
Nej, jag tänkte vi slutar där med hans. Han kan inte göra så mycket mer än fel.
Nej, för att han var ju dömd att misslyckas. Och det berättade jag efter bumpen till småstadsen som kommer nu. Ja, Monza-förbannelsen. De senaste tre vinnarna av Monzas GP är ju alltså 2019 så vann Leclerc. Och 2020 så blev det en didnat finish för honom, men han hamnade i gruset. Året efter, 2020, så vann Pierre Gasly. Och hur gick det för Gasly 2021? Ja, det gick åt helvete. Men vem vann 2021? Daniel Ricciardo. Och hur gick det 2022? Åt helvete! Monza-cursen lever. Det var ungefär där du tänkte säga, va?
Typ, fast med lite andra ord.
Och sen så är det nu statistiskt klart att Lewis Hamilton inte har någon möjlighet matematiskt att vinna mästerskapet. Det kommer bli några till sådana vecka efter vecka nu här. Men från och med nu så är det alltså helt uteslutet att Lewis Hamilton kommer inte kunna bli er F1 2022-champion. Och sen är det första gången någonsin som två nederländare kör samma race och tar poäng med Verstappen och Nyck de Vries. Båda tar poäng. Det har aldrig någonsin hänt.
Ja, det är lite imponerande.
Får se om det kommer bli många gånger så att de krossar det rekordet kommande säsong. Eller kanske redan snart. Nu vill jag höra hur det avslutades i IndyCar för våra svenska vänner.
Ja, det gick ju inte så bra som vi hade hoppats på. Marcus Ericsson hade ju enorma förhoppningar, och tack vare sina dubbla poäng från segern i Indy 500 så låg han ju länge, länge med och slogs om det där mästerskapet. Men den näst sista helgen var han inte i topp 10. Den sista helgen nu på Laguna Seca kvalade han in som 10. Gick i mål som 9. Men eftersom Will Power som ledde mästerskapet gick i mål som 3 bakom segraren Alex Palou, så säkrade Power ännu ett mästerskap. Han har lite power, den där 41-åringen från Australien. Och det gjorde ju i slutändan att Ericsson blev 6 i mästerskapet, vilket var samma placering han hade i fjol. Felix Rosenqvist var 4 i säsongens sista lopp. Han slutade som 8. Och ni som har lyssnat på podden förut vet ju att Stefan Lillövis Johansson, hans manager, är säker på att vi får se Felix i IndyCar även nästa år. Sen finns det ju en kul nyhet, tycker jag, när det gäller IndyCar. Och det är ju Linus Lundqvist. Han startade den här säsongen med ett enda mål, och det var ju att vinna Indy Lights. Och det gjorde han ju med besked. Även om det inte blev någon pallplats i den sista deltävlingen, så har han ju dominerat den här säsongen. Så det blir lite kul att se vad den 23-åringen tar vägen framöver.
Är det rimligt att ha förhoppningar om att vi nästa år kommer ha 3 svenska förare i IndyCar?
Förhoppningar ska vi ju definitivt ha.
Förväntningar då?
Det är en helt annan sak, därför att Linus är ju en förare som jobbar med resultat och inte ekonomi. Så att han får ju en viss summa här för att någon form av stipendium. Och det som jag har förstått från hans läger är att det är lite osäkert vad det får användas till, om det är IndyCar, och vad det räcker till och vad man så fall måste putta till mer, och om det räcker till ett par race i IndyCar, eller om det räcker till mer, eller om det är så att det kanske blir japansk racing nästa år. Det vet vi inte än så länge, men jag kommer att prata med Linus i veckan, så jag kanske får ett svar.
Spännande, och då kan ju vi fundera på, kanske blir det japansk racing, kanske blir det F3, kanske blir det något annat som är under paraplyt som börjar på F.
Alltså han har ju en superlicens efter den här segern. Det har ju inte Colton Herta än.
Mm. Mycket spännande. Jag vill bara, innan vi lämnar Rosenqvist och Marcus Eriksson, det är ju ändå en historisk säsong som man lämnar bakom sig efter att Marcus Eriksson vann Indy 500. Jo, det måste ju ändå vara en av hans absoluta höjdpunkter i karriären, trots att han har kört i Formel 1 och allt sånt där.
Absolut, det är det absolut största racet som du kan vinna. Alltså den prestationen som Marcus gjorde i Indianapolis är helt fantastisk. Den är makalöst bra. Sen förstår jag att han är besviken över den avslutningen av säsongen. För han hade nog väldigt, 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 väldigt gärna velat kröna den här säsongen med en titel också. Men Marcus Erikssons säsong har ju varit riktigt bra. Och framförallt så var den ju makalöst bra fram till någonstans här på slutet, så har de inte riktigt fått ihop det. Men det är väl bara att bryta ihop och komma igen. Det är han bra på.
Mm. Det blir ju spännande att se vad som händer där följande säsong. Om det blir tre svenskar eller om det blir samma två svenskar eller om det blir så att någon tar vägen någon annanstans. Men det kommer vi hålla koll på i Svenskkollen. Och nästa vecka så är det ingen race. Varför då?
Därför att vi slipper ta oss via Ryssland. Så att vi får väl ägna oss åt lite andra saker. Vi har väl lite planerat, va, Filip?
Ja, för er som lyssnar så vet ni ju att när det rejsas så snackar vi ner och vi snackar upp kommande race. Men i och med att Rysslands GP med all rätt blev inställt så kommer ni nästa vecka få höra någonting som vi har döpt till Förarnas väg. Och mer än så behöver vi väl kanske inte säga, utan ni som har lyssnat den här veckan, ni lyssnar nästa vecka också, för att då har vi ett och annat att gå igenom. Vi kommer väl introducera det lite mer nästa vecka, men det är något, ett litet koncept som kommer dyka upp när det är racefritt, som vi verkligen hoppas kommer falla i smaken. Jag själv kan säga att jag har tyckt att det har varit extremt intressant att spana in Förarnas väg, som vi kommer kalla det. Så nästa vecka, då blir det Förarnas väg i Plattan i mattan. Är det något mer du vill säga? Det är ju ett tag kvar till Singapore. Det är 14 september när du hör det här, och 2 oktober så ska det rejsas i Singapore innan det dras vidare till Japan, va? 9 september, tror jag.
Inte september, va?
Nej, september är det inte. Vad är jag snurrig? 2 oktober i Singapore, 9 oktober i Japan. Ban ska det rejsas. Rysslands GP är inställt. Således får ni 2 veckor utan racing. Men här emellan får de ju arbeta, till skillnad från under sommaruppehållet.
Precis. Det blir spännande att se vad som händer under de här kommande 2 veckorna. Och F1 står ju aldrig stilla. Så att nyheterna får ni väl få i F1-bloggen, om inte annat.
Yes! Håll utkik på Annas supermotorblogg, och på sportbladet.se så hörs vi där, och nästa vecka så hörs vi även här i podden. Det ska bli kul. Tack för idag!
Tack för idag!